Jajamän, varmt välkommen till Eddie och Linda Show. Vi sitter på Kock & Rock och idag har vi ju fått riktigt celebert besök. En gammal kompis till mig kan man säga, som har gjort precis allt som jag någon gång har velat göra faktiskt. Så är det.
Och sjukt rolig, du är ju ganska bra på att härma.
Jag försöker. Ja. Och det roliga är att dagens gäst träffade jag för första gången, jag tror det kan ha varit 1985, 86, 87 någon gång här, på Gullholmen, när våran gäst och en nära släkting skulle upp och titta på hus där. Och min farsa kom över och sa, du, vet du vem som är på andra sidan? Och då var det beep, den här gästen. Nej, jag trodde inte. Jo, det är sant, det är jag lovar. Jag sprang över. Farsan då hade ju haft fest dagen innan, så han höll ju på att städa hemma i huset där. Och efter en timme ungefär, då har jag släpat med mig gästen och släktingen och så här, nu ska vi bli på kaffe. Och sen dess så har ju vi varit bekanta. Så att,
jaha, vad roligt. Det var ju länge sedan då.
Ja, jag tror till och med jag har en gammal bild. Och vår gäst har inte åldrats en sekund sen dess. Så jag vet inte fan hur han gör.
Fantastiskt.
Vad ska vi ge för ledtrådar till på vår dagens gäst?
Han har många olika karaktärer.
Ja, herregud. Ja.
Och jag började ju prata här om vinkelvolten och brysselsteget och andra saker, men det var inte hans rörelser. Han hade någon annan rörelse som var, vad sa vi, snabba steg?
Korta hopp.
Korta hopp? Ja.
Ni kan säkert gissa vem det är vi har på lut och det får ni reda på strax. You are listening to Pirate Rock. Varmt välkomna tillbaka, Eddie och Linda Show. Och ja, helt enkelt vill vi presentera Anders Eriksson. Varmt välkommen.
Tackar. Ja.
Hur känns det att sitta i heta stolen hos oss då?
Jo, det blir spännande. Jag har ingen aning om vad som kommer att hända. Men det får vi se så småningom.
Herregud, stackars dig.
Ja, det här blir ju livsfarligt. Men vad kul. Det här ska bli jättespännande. Ja.
Vi börjar från början. Galenskaparna.
Ja.
Som har blivit en... alltså, det är ju kultmärkt bara det.
Ja, det är ju märkligt. Det är ju ingenting som jag riktigt har förstått att det är så. Men det kanske är på det viset. Det är många som säger det, att det är ju kult. Ja, jag vet inte riktigt vad kult är. Men, jag vet inte vad jag själv är.
Men typ alla vet om det. Alla känner till macken. Alla vet vilka ni är.
Hur fan startade det egentligen?
Oj, det är långt tillbaka i tiden. Det är ju väldigt länge sedan numera. Alltså, båda grupperna, Galenskaparna och After Shave, har ju firat 40-årsjubileum. Ja. Men Galenskaparna som grupp, alltså vi fick namnet, det var nyårsafton 78. Vi var med i den sista frukostklubben med Sigge Fürst, som dokumenterades av TV på morgonen där. Och det var ju, jag vet inte hur många miljoner tittare det var. För att man hade ju hört Sigge Fürst frukostklubb på radio i många, många år. Men ingen hade ju sett hur det ser ut där, förrän de gästerna som hade varit där. Så det var, folk satt bänkade på nyårsaftons morgon 78. Och då fick vi ett uppdrag, eller brorsan fick ett uppdrag, att skriva en parodisk hyllning till Sigge Fürst. Och det gjorde jag och Claes och Kerstin. Så att vi var där och... Då frågade Kent Finell, som var producent, vad heter ni? För det ska vara med i rulltexterna. Och då säger min bror, Galenskaparna. Men herregud, det har vi aldrig pratat om. Jag tänkte, det spelar väl ingen roll, för att det är väl ingen som kommer att lägga märke till det här. Men så rullade det i eftertexterna. Och sen började telefonen ringa. Och det var många som ville att vi skulle komma och underhålla på alla möjliga konstiga ställen. En del trodde till och med att vi var sånt här. Det fanns ju ett gäng som hette Veteranerna på den tiden. Och de var såna här akrobater.
Jaha.
Och det var det de trodde, de hade beställt ett gäng akrobater. Det var det verkligen inte.
Har du lyckats leverera något akrobatiskt på?
Ja, det har jag gjort på scen i och för sig. Men inte med tanke på att man skulle då... bara någon kopia på Veteranerna. De uppträdde i Las Vegas, men så långt har vi inte kommit.
Nej. Snart.
Ja, förhoppningsvis när vi har översatt allt det roliga till engelska.
Men du, Galenskaparna och Aftershave, alltså två olika grupper som
ja,
gick ihop.
Det är vi. Och det skedde 1982. Jag var på Chalmers och där träffade jag Aftershavarna som var en barbershopgrupp. Det låter ju inte så där jättespännande, men de var fruktansvärt roliga. Och jag hade ju monopol på alla de här gaskerna och festerna, så jag spelade och sjöng där. Och garaget var fri bar, så att, det var ju det bästa jag var med. Men sen fick jag konkurrens av ett gäng som hette Aftershave. Och det var ju synd att de började ta mina jobb, så jag sa vi kan väl börja jobba ihop, så att vi kan vi festa tillsammans. Och på den vägen blev det. Och sedan så, samtidigt som jag då höll på med brorsan och Kerstin i Galenskaparna. Men vid ett tillfälle så sa min bror att antingen växer vi eller så dör vi som galenskapare. Och då sa min bror, har inte du fyra kamrater på Chalmers? Jo, det har jag, sa. Och då sammanförde vi varandra där i en liten fest. Ett galen party i brorsans trädgård i Partille. Och efter det så var vi så sammansvetsade. Och så började hela resan, kan man säga.
Är detta 80-talet eller vad är
det? Då snackar vi 82. Ja. 1982. Och på den vägen är det lite grann sådär. Så att... vi hade en första föreställning 82, 11 september. Det är ju ett datum som har blivit lite märkligt. Men vi hade premiär 11 september 1982 med Skruven är lös på Stenhammarsalen.
Jag vill nog se det som 82. Det var ett väldigt fint år, blåvitt, UEFA-cupguld och ni.
Ja, vi var lite i samma anda kan man säga som blåvitt. Jag är gammal fotbollsspelare och även brorsan. Och vi har ju tagit med oss den här underbara känslan som man har i ett omklädningsrum. Och man går ut och tittar på uppvärmning på motståndare. Ser de stora ut så är de farliga. Och sen har man då gaddat ihop sig i omklädningsrummet och sagt att vi ska ta dem här. Vi ska ta dem här, va. Och på samma sätt, den känslan har faktiskt infunnit sig även på teatern. Man har stått där och kikat lite i springa på ridån där på publiken. Hur ser de ut idag? Och så där, va? Ja, de ser ju ganska snälla ut så vi ska nog ta dem här. Och på samma sätt, vi har pratat om det faktiskt med några av spelarna i Blåvitt, att den andan som de hade 82 och framåt sen, den har vi faktiskt haft också. Och helt omedvetande om varandra, men just den här lagandan. Och det har ju gjort det att vi är fortfarande tillsammans, om man säger så. Och det har ju gått alltså 40 år, det finns väl ingen grupp i underhållningssverige som har... varit med i elitserien i 40 år.
Det är imponerande tycker jag.
Mycket. Ja. Vi kommer gräva mer om detta alldeles strax. You are listening to Pirate Rock. Jajamän, lyssna på Eddie och Linda Show på Kock och Rock och vi sitter med Anders Eriksson och snackar Galenskaparna och Aftershave. Och vi kommer fram till att 40 år, det är ju en hel livstid.
Ja, det är väldigt länge. Och speciellt då i den här branschen som man inte blir så långvarig i. Om man ser det till hur det ser ut idag. Idag ska det ju födas nya stjärnor i parti och minut varje dag i princip. Och sen försvinner man och så vidare. Så att ha hängt kvar i 40 år, det tycker jag är väldigt unikt.
Men en rak fråga. Hur gör man när man ska sätta ihop någonting som ska få folk att må bra så som ni har gjort i 40 år?
Ja, jag tror att hemligheten är faktiskt i första hand min bror. Mm. Som har en enorm känsla för det han skriver. Och han vet lite grann, alltså han plockar företeelser. Vi är ju inte så där dagsaktuella, vi har aldrig varit det. Vilket gör att dagsaktuella skämt kan ju bli väldigt gamla efter ett tag. Men vi har mera plockat företeelser bland det man har sett bland oss svenskar och så. Och det har väl på något sätt träffat väldigt rätt. Och det har gjort då att det kanske har varit en lyckad väg. Och sen att vi då har varit det här gänget som vi är. Mm. Och vi har haft väldigt bra kontakt med myrorna och vad heter de, Erikshjälp och allt det. Vi har köpt kläder och utav dem så att, som verkligen svenskar har haft på sig.
Det var kul.
Ja, så att det har varit väldigt bra.
Ja. Men du, jag skulle vilja börja en helt annan ända.
Ja.
Din uppväxt, var kommer du ifrån?
Jag är från Trollhättan. Mm.
Och, det hörs inte.
Nej, jag gjorde väldigt mycket radio ihop med brorsan och Kerstin med 70, 6 till 80. Ja. Vi gjorde faktiskt över en 150 radioprogram som ingen kommer ihåg. Men det var roliga kvartar som gick kvart över 7 i P1 efter sjörapporten. Så det var nog en annan fiskare som har skrattat ihjäl sig.
Snedseglare som
har... Snedseglare. Nej, men det var en bra skola där. Och då fick man ju lära sig att prata ur skägget.
Jag blev så jävla, men ingen som fattar vad fan jag pratar om. Jag suttit och säger hela tiden, men vad fan i helvete. Vi tar ena toppar.
Ja, ni fattar.
Ni fattar.
Så jag var tvungen att lära mig att prata rent.
Men är det här det första ni gjorde tillsammans?
Det var det första som jag och Claes och Kerstin gjorde ihop faktiskt. Jag var ju kvar i Trollhättan. Brorsan flyttade till Göteborg 69 tror jag. Och jag flyttade 78. Och då hade jag jobbat som lärare i 3 år efter gymnasiet. Så här vikarielärare. Och sen tänkte jag att jag får väl utbilda mig till lärare då. Så att jag kom in på lärarlinjen på universitetet och började läsa matematik på Chalmers. Så blev det.
Så då var det, hade du en annan dröm eller?
Det var ingen dröm alls.
Nej, okej.
Det var något att göra.
Ja, det var något. Jag tänkte, något får jag väl göra. Mm. Men jag hann inte mer än att komma till Göteborg 78 förrän brorsan ringde och sa att han hade fått det här uppdraget från frukostklubben där, deras producent, att göra en parodisk hyllning till Sigge Fürst. Och så var jag med i TV 78. Så det gick undan, kan man säga.
Men du drömde ni som barn att ni skulle bli artister på något sätt? Eller?
Inte jag på något sätt. Nej. Brorsan däremot, han höll på i sitt pojkrum och skrev roliga grejer och hade en bandspelare. Han gjorde radioprogram själv och jag fick ju komma in då och då och intervjua honom. Han sa bara det roliga och jag fick hålla på och vara sån här sidekick. Eller inte sidekick, men intervjua honom. Okay. Och sen lyssnade han på det själv och sen fick han en filmkamera, så gjorde han film och då var han ju tvungen att ha någon som framför kameran. För han skötte kameran själv. Så jag blev huvudrollsinnehavare i Soldat Krassler. Här är ni ju tromotionerade. Ja, jag vet inte vad. John Krake och John Drake-parodi. Det var hur mycket som helst. Och mina kompisar fick vara med också. Han skrev kontrakt, filmkontrakt med oss unga på gården hemma. Ja, han hade ett eget filmbolag som heter Drabant Film. Och alla mina veckopengar gick till att köpa mer film. Okay. Det var en tuff uppväxt jag hade.
Men det är ändå, då har man ju lärt sig den tuffa vägen.
Ja, för fasen.
Så för hans del var det klart att han skulle jobba med det här?
Ja, alltså... Det ser i efterhand, när jag ser tillbaka på det, så var hans väg väldigt utstakad, att det var det här han skulle göra. Sen förstod han ju naturligtvis att det är en lång väg att gå. Och han fick ju väldigt mycket träning. När han kom till Göteborg så skrev han ju istället för de här Chalmerspexen och filosofspexen och allt vad det var, så skrev han Västgötaskoj. För Västgöta Nation var väldigt stark på den tiden. Så han skrev 4 Västgötaskoj, några tillsammans med en kompis. Och det var ju en skola som var väldigt... Allt var på rim och allt var originallåtar. Och det var det även tjejer med i spexet. Eller i skojen, som det heter. Första skojet hette Johanna med hjärtat i Jo. Och sen var det Tidan lider. Det handlade om små västgötaorter och sådär. Det var väldigt trevligt. Och där fick han en enorm skola. Och sedan så... på den vägen var det, faktiskt.
Ja, ni hör ju, det kommer komma många historier mer och jag tror att detta kommer bli ett av våra längsta program. Så att,
ja.
Mickey D's program var nog det längsta vi har haft tidigt, så vi har ju bestämt oss för att slå det idag. Så att...
Ja, det är inga problem.
Ja. Vi är strax tillbaka. You are listening to Pirate Rock. Jajamensan, vi sitter och snackar Galenskaparna After Shave med Anders Eriksson. Och hur skulle du egentligen beskriva din uppväxt, alltså med tanke på hur störda showen ni har gjort genom året? Så
det var väl framförallt var det ju den, alltså brorsan höll ju på hela tiden med att skriva och sjunga och greja och hålla på och försöka vara rolig och så. Och mamma var ju en tillskyndare, kan man säga. Hon var väldigt rolig själv. Hon hade en sån här urhumor. Hon brukade ibland ta på sig någon roliga kläder och komma fram bakom någon dörr och säga någonting skojigt. Sådär. Så att humorn fanns alltid hemma hos oss. Och sen det är klart att det var en det var en rolig uppväxt på just det här med fotbollen också. Pappa var ju fotbollsspelare, så att vi väl, både jag och Claes är uppväxta i ett omklädningsrum. Och det vet vi ju alla som har varit i ett omklädningsrum, att där händer det roliga saker.
Ja, svett och liniment.
Svett och liniment, bara jag känner lukten fortfarande. Ja. Bara den lukten är ju fantastisk.
Ja, den är ju fantastisk.
Finns det liniment fortfarande?
Jajamän.
Det gör det?
Ja.
Okay.
I alla dess former.
Ja. Ja. Nej, men där växte vi på Edsborg i Trollhättan var det ju.
Men vad drömde du om att bli?
Jag tror att det står i den sån här bok man skrev när man var 9-10 år. Lokförare tror jag.
Jaha, ja. Okej. Okay. Ja. Och när ändrade du den banan? Eller den?
Ja, det försvann väldigt snabbt.
Ja,
jag tror jag skrev bara för jag tyckte det lät skojigt att köra tåg. Jag gillade tåg. Jag var lite tågtokig som jag sjunger om i Stinsen brinner sen.
Ja, det var precis det. Jag kände att det började rulla åt det Stinsen brinner.
Ja,
men sen utbildade du till lärare eller?
Nej, jag gjorde aldrig det. Jag blev aldrig färdig. Utan jag åkte ju till Göteborg 78 då. Efter 3 år som vikarielärare. Jag kände det bland kollegorna där på Lyfågelskolan att de började titta lite snett på mig. Det gick, alltså jag hade ju väldigt bra betalt som vikarielärare och jag var väldigt uppskattad som lärare. Och det var väldigt roligt, men jag kände att det är nog bra om jag utbildar mig så att det kommer kännas lite bättre i kollegerummet då. Och så det var därför jag flyttade till Göteborg. Men det blev inte så mycket läst. Jag hade ämneskombinationen matematik och samhällskunskap. Det kan ni ju fundera på själva hur roligt det är.
Ja, det lät ju förfärligt faktiskt.
Ja, jag hade nog valt idrott och sexualkunskap i så fall.
Det fanns tyvärr inte när jag sökte. Annars hade det varit mitt första val.
Nu gäller det bara att komma in.
Ja, exakt.
Har du någon idrottslig bakgrund? Fotboll har du hållit på med? Men...
Ja, fotboll. Jag har hållit på med mycket. Alltså, fotboll var ju framförallt det. Jag var fotbollsmålvakt. Men sedan så höll jag på med ishockey och bandy. Och sen rodde jag. Jag var roddare också. Mm. Och jag var simmare och spelade vattenpolo.
Herregud,
så att jag har på med mycket. Och i ishockey så hade jag ju en... klasskamrat med där i det laget som heter Frank Andersson, en icke helt okänd brottare.
Nej, han kände vi mycket väl.
Ja, exakt. Vi växte ju upp i samma område ungefär. Så att det var ju en tuff tid jag hade ett tag där när vi hade ju samma skolväg. Han jagade mig till och från skolan i 6 år.
Så du var alltid tid i skolan?
Det kan man väl. Jag var lite före alla andra. För att han var ju juniormästare i brottning och jag sa att jag var juniormästare på 1,7 kilometer.
För det var den distansen som var till skolan?
Ja, jag tror att det var ungefär så. Jädra vad jag sprang alltså. Och sen var det så, i 7:an så hade vi hemkunskap, fick man då första gången. Och det var ju spännande tyckte man ju då, få hemkunskap. Det hade vi varje måndag förmiddag, hela förmiddagen. Men problemet var ju det att då möttes man utanför hemkunskapssalen där på Lyfågelskolan och då kom Frank där och hade varit ute på sina turneringar i helgen och då skulle han visa vilka grepp han hade vunnit på. Och då plockade han ut mig alltid för jag var lätt att kasta tyckte han. Så jag kan ju säga att jag har varit med om mycket livtag och halvnelsonar och...
Ja, vad härligt.
Ja, det var ju bara att ställa upp.
Men då kan du säga att du är brottare också?
Ja, man kan säga att jag är brottare också.
Ja.
Ja, och pappa var faktiskt brottare också. Så att jag har en liten sidokarriär som brottare fast jag fick väldigt mycket stryk av Frank.
Ja, men du är en late bloomer eller vad är det de säger?
Ja, det vill jag inte påstå. Men vi kan ju ta en liten runda sen i brottningslokalen nu.
Herregud, nu har vi det här bandat.
Ja, det har vi det bandat.
Ja,
herregud. Ja, jag har faktiskt haft på mig en av Eddys trikåer.
Ja, OS-trikån.
OS-trikån har jag haft på mig.
Amen.
Den satt inte helt perfekt på mig.
Det var alla galenskaparna som fick plats i trikån samtidigt.
Samtidigt var det, ja. Men det var som Knut sa i vårat gäng, vi saknar de här knapparna i de här stropparna på ryggen där. För att när man står i parter så vill han gärna knappa upp dem.
Jag får så mycket syn.
Ja, och lyfta ner rövlappen där bak.
Ja, ni hör, vi är strax tillbaka.
Det här är Pirate Rock. Hey, what's up? This is Derek from the band Sum 41. Thanks for listening to Pirate Rock.
Jajamän, vi är tillbaka efter att äntligen ha lugnat ner sig efter förra delen.
Synen vi fick framför oss här.
Ja, men som sagt...
Tappar du bort dig?
Ja, jag är helt väck. Det är så mycket frågor jag vill ställa.
Ja, jag vill gärna prata lite om macken.
Ja, men... jag har bara en grej till om Frank Andersson. Mm. Det är ganska roligt faktiskt. Det är ju så att... han flyttar ju sen från Trollhättan och då blir det lugn och ro i både i klassen och i hela Trollhättan. Kan man säga.
Hela Trollhättan.
Han flyttade till Stockholm där. Men sen så när jag hade flyttat till Göteborg och så blev jag erbjuden att få komma tillbaka till Trollhättan på en sån där superstargala i Älvsborg. Det var idrottskändisar som skulle mötas där och det var ju många, det var ju Ralf Edström och Benny Magnusson och Ronny Hellström, fotbollsspelare framförallt, Thomas Johansson, brottaren, Frank Andersson och Anders Eriksson och Paul Paljett. Ja, ni förstår själva, vi var ju inte på några idrottsliga meriter vi var där, utan vi var ju mera lokalkändisar. Men en av grejerna, och det roliga är att jag hade alltså inte träffat Frank Andersson på 17 år. Och en av grenarna var kuddkrig på bom. Och i första matchen så mötte jag Paul Paljett. Och Bosse Eriksson hette domaren där. Han förklarade reglerna att jag räknar ner 3, 2, 1, slåss, så får det börja. Och det var fullsatt på Älvsborg, 2000 pers på läktarna där. Och jag tänkte att jag ska överraska Paul Paljett i första matchen. Så när han kom till 1, när han räknade ner det, då klappade jag till det med kudden där. Så han gjorde 1 varv runt bomen och rätt i golvet. Och publiken skrek, det var fantastiskt. Och Bosse Näsa ropade, det är den snabbaste nedslagningen vi haft någonsin. Eriksson går direkt till final. Och i semifinalen var det Frank Andersson mot Thomas Johansson. Och det var strid på liv och död på den bomen. Och jag ska möta segran. Ja, och det slutar med att efter 5 minuter lyckas Frank Andersson bonka ner Thomas Johansson med en fruktansvärd smäll alltså. Och Bosse Eriksson, han skriker i micken att vi har ett Trollhätte derby i final. Eriksson mot Andersson.
Och helt plötsligt, vad hade du för känslor då?
Ja, alltså det var ju lite tufft när man gick upp och satsade på bommen och helt plötsligt har man Frank Andersson öga mot öga framför sig. Och vi har inte ens setts på 17 år. Och jag undrar, hur fan ska det här gå? Och han, konferensieren, började ropa och skrika att nu blir det blod, nu händer det grejer här va. Och då lutar sig Frank Andersson mot mig och så viskar han, eller jag säger lite halvhögt sådär så att bara jag hör det. Då säger han så här: fan Eriksson, det trodde jag aldrig att jag skulle få slå ihjäl dig inför publik. Hur god är den då?
Hur gick tankarna då?
Ja, jag tänkte, det enda försvar jag har är att jag kör samma taktik som mot Paul Paljett. Så när jag kom till 1, då klappade det Frank och fick in en klockren träff mitt i pannan på Frank. Problemet med Frank, det var det att han satt kvar och tittade lite förvånad på mig och sa: vad gör du? Och då lutade jag mig fram och sa: förlåt. Sen kan vi släppa detta.
Okay.
Men du är återhämtad idag i alla fall.
Ja, det tog tid.
Ja, det
var väldigt roligt.
Ja, förlåt.
Ja, det är
klockrent. Ja, det är så jävla bra. Men Anders, ja. När du och ni då har hittat på alla de här tokenarna, vem inspirerar dig för att vill jag fortsätta och hitta nya vägar?
Ja, alltså det är ju allting som händer runt omkring och så vidare. Och sen har man ju Claes som är väldigt duktig på att snappa upp olika saker som händer runt omkring. Och jag tycker det är väldigt skojigt att alltid sitta och titta på folk och sådär. Man ser, där finns alltid någonting roligt, någon figur man skulle kunna ställa på scen och se vad säger den här personen och så vidare. Och vad kan den? Så att man hittar alltid små uppslag här och där. Så det är det som håller en vid liv fortfarande. Nyfikenheten kan man säga.
Underbart.
När vi... då.
Ja. Ja. Vi ska ta en liten kort break innan och så ska vi få reda på bland annat om Fab och Frey och macken och cyklar och alla ska bada, jul. Ja, vi ska prata om mycket. Vi är strax tillbaka. You are listening to Pirate Rock. Varmt välkomna tillbaka. Är du Linda Schow, Anders Eriksson?
Ja.
Ja. Farbror Frey.
Farbror Frey.
Hur fan kom en sång?
Ja, hur kom den till?
Ja, nej. Alltså vi gjorde en serie som hette En himla många program i tv. Och 89-90 tror jag vi spelade in det. Och det skulle ju vara som en komprimerad tv-kväll med korta inslag som skulle vara det. Alltså, hela programmet var väl nästan en timma långt ungefär. Och då gjorde vi alla inslagen i det här. Vi skrev allihopa. Men det som saknades var barnprogram. Och då blev brorsan lite konfundersam. Vi måste ju ha ett barnprogram också, för det finns ju i tv. Och då satt sig brorsan ner och skrev och hittade på Farbror Frej. Och så frågade han mig om jag ville göra det. Ja visst, det kan vi göra. Och så tog jag på mig en sån här näsduk på huvudet och så en sockerbit som tänder och gjorde sån här streck i sockerbiten. Precis så som vår mamma gjorde när hon skulle skoja med oss. Så att det kommer från vår mamma faktiskt. Och sen var det bara att hoppa in och så köra 20 sekunder Farbror Frej. Vi spelade in 16 stycken. Och sen hade jag ju ingen aning om att det skulle bli en sån mega succé som det blev. Det var helt ofattbart alltså. Så efter den programserien som hade gått i tv då ringde posten mig och frågade: är det du som är Farbror Frej? Ja, vi har lite brev till dig här. Kan du komma ner och hämta det? Och det var ju då här i Göteborg på gamla postterminalen här. Det är hotellpost ligger nu. Och dit kom jag. Det var två säckar med brev.
Oh,
ja, från barn i hela Sverige som hade skrivit. Och adressen var Farbror Frej, Sverige.
Shit, vad gulligt.
Ja, det är ju helt underbart.
Och det var alltså det var inte klokt vad brev det var. Alltså. Och då fattar man, jag kanske har hänt något. Och det var helt makalöst och de hade hittat på egna Farbror Frej och det var ju från förskolor och det var skolor och det var förskolefröknar och allting som berättade och skrev att du anar inte vad du har
ställt till med.
Men det roliga var att de tyckte att det var så skoj för att barnen kunde då göra egna Farbror Frej och där man rimmade på bara finger i näsan, skojer i skål så har du gjort det ett mellanmål va? Ja. Skojer i skål så har du gjort det ett mellanmål. Ja, gott. Gott. Så att det tror jag det blev en väldig grej där. Och apropå Micke Lee här, jag måste bara säga det. Så att, han är ju, turnerar ju världen runt. På den tiden var det ju Motorhead.
Jajamän.
Och nu är det ju Scorpions. Men vi sågs en gång ute i Göteborg så sa han det att vi måste gå bort till min rockklubb som jag har. Eller inte har, men han är alltid gäst när han kommer hem. Och så smög vi in bakvägen och så kom in i baren och det var fullt med hårdrockare där inne. Och så reser sig Micke Dee upp och herregud, alltså folk skrek och growlade och allt vad det var. Och så säger Micke Dee, jag har en kompis med mig här. Och så reste jag mig upp. Då skrek alla hårdrockare, Farbror Frej. Det var en ganska absurd upplevelse. Och Micke Lee tittade på mig. Vad fan säger de?
Vad hände där?
Vad hände där? Och då, så att, jag fick skriva mängder med autografer på hårdrocksklubben. Alltså. Så det var stort. Ja.
Men hur är det? Vem är det? Vilken karaktär tror du är störst? Farbror Frej eller Roy från Macken?
Ja, det är svårt att säga. Jag vet faktiskt inte. Det roliga är att man blir ju barnens favorit och de har ju växt upp nu. Mm. Så att det händer väl nästan varje dag när man är på stan att det är någon som är alltid framme och tackar för Farbror Frej. Det är klart att många pratar om Macken också. Självklart är det ju det. Jag tror att det går på ett ut.
Ja,
ja det är svårt.
Ja.
De är väldigt roliga båda två.
Ja, men
på olika sätt skulle jag säga.
Ja.
Eller hur?
Jo, men Macken är ju en vardagskomik, alltså sånt som faktiskt kan hända.
Ja, det kan man ju säga.
Ja.
På något sätt så är det väl så. För i en bilverkstad har ju de flesta varit. Och, så att det vet man ju. Och sen just de här karaktärerna, Roy och Roger, ja, det är väldigt märkligt hur det kom till och så vidare. Men ja, det är en väldigt lång historia. Det ska vi ta en hel serie som kommer till våren.
Ja,
vi tar en hel serie bara med Anders Eriksson. Ja, här
det är fantastiskt bra. Ja, men vi ska prata mer och vi ska gå in på Macken alldeles strax när vi är tillbaka. Pirate Rock, the home of rock music. Macken som är, alltså, det blir ju en sån monstersuccé.
Ja, det var väldigt, väldigt svårt att förstå att det blev en sån succé. Alltså det märkliga var när man såg tittarsiffrorna att det sista programmet som sändes sågs av i princip 4 miljoner tittare. Och på den tiden var det ju alltså 1986.
Det var alla som hade tv.
Ja, i princip var det det. Så att helt osannolikt alltså.
Ja, det är alltså inte ens program idag kommer upp i de siffrorna.
Nej, det här, jag tror att det kommer vara ett oslagbart rekord. Alltså en egenproducerad svensk sitcom som har haft 4 miljoner tittare. Det kommer väl aldrig att slås, tror jag. Det är ett roligt rekord att sitta på.
Men som man också tittar på om och om igen. Jag vet, min son tog fram macken för typ 2 år sedan och började titta på. Det tycker jag är jättehäftigt. Ja. Alltså en annan generation som inte uppväxt med det på samma sätt.
Nej, det är jättemärkligt. Alltså. Någonting finns det väl i den här serien som har slått an någon sträng hos folk. Något folkligt. Jag vet inte vad det är.
Nej, men jag menar, det är bara som att en sån enkel grej som att komma in och köpa kondomer på macken. Det var Per Frisell som står och...
Ja, han skulle köpa kondomer, men han kom ut med en tipskupong.
Ja, eller? Precis. Han skulle ha samma som hon innan. Ja, jag ska ha en tipskupong också. Ja. Nej, alltså det är ju så träffande. Men då är ju frågan så här. Under hela serien Macken så letar man ju efter en vit Opel. Och vem är det som har ställt en blå 240 utanför? Vad kom det ifrån?
Ja, alltså det är ju min bror som har skrivit allt detta. Vad han fick allt det här ifrån, det är svårt att säga. Men han, just den här beiga kunden som Claes var i den här serien. Det är väl lite av hans själv, kan man säga, hans tillkortakommanden. Han brukar komma in ibland, eller då på den tiden kom han in på ställen och så ingen lade märke till honom. Han var helt osynlig. Han syntes inte. Och detta gjorde han ju till en karaktär då i Macken som, det tror jag många känner igen sig.
Den karaktären är så sjukt rolig.
Många går förbi bara, herregud. Och sen undrar man, alltså jag vet inte vad jag ska göra, om jag ska påkalla uppmärksamhet eller ska jag gå ut och komma in igen?
Det finns ju en scen just där när han står och det är ringklockan in och han sitter och drar händerna fram och tillbaka över den här. Pling, 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 pling.
Ja, exakt. Den här lilla ljusstrålen där som triggar klockan. Och han märks inte. Han syns inte. Och sen blir han ju inlåst på muggen till slut.
Så det är lite hemskt samtidigt.
Ja, det är lite hemskt.
Ja, jag älskar det. Det är, alltså...
det är sjukt roligt, men det är lite hemskt också.
Men det var väl hans 240 i alla fall som stod i vägen där ute.
Men nu kommer det sig då att, för jag menar, det blir ju en hel del musik i Macken också.
Ja, brorsan var ju noga med att vi skulle ha 3 originallåtar i varje avsnitt. Så att det var ju 18 låtar totalt blev det. Och Mackenlåten hamnade ju på Svensktoppen. Men det var ju lite lustigt, för vi hade, alltså där var ju faktiskt brorsan före TV4 det här med Så mycket bättre. Alltså där är det ju artister som sjunger andras låtar.
Amen.
Och i Macken så är det ju faktiskt så att signaturmelodin sjungs utav 6 olika artister eller grupper. Det var ju Bobby Sox, det var Lill Lindfors, Björn Skifs och Lasse Lönndahl, Nisse Langgren och flera där. Så att Roy och Roger hade ju inte någon egen version. Men då är det nämligen på det viset att Bert Karlsson ringde min bror och sa helt plötsligt att han ska ge ut Mackenlåten med en i Björn Skifs version med ett band ifrån Trollhättan. Och då blev Claes lite konfunderad och tänkte, herregud, ska han sko sig på oss på det sättet? Det tyckte inte Claes var så kul. Så att han ringde till oss, vi var uppe i Stockholm då, After Shavan och jag, och sa att ni måste komma ner till Göteborg. Och så hade vi bokat tid i Bohus studio där han Dille Didriksen, som skrev låtar till Charlotte Pirelli bland annat, Take Me to the Heaven skrev han ju, han är ljudtekniker där. Och vi kommer ner, orkestern hade varit och spelat in låten och där Claes gjort en ny vers, ytterligare en vers till, och vi skulle använda oss av Bobby Sox version. Så att vi kommer ner på natten och sjunger in den här låten med Roy och Roger, eftersom den fanns inte, va. Och då, när klockan är 4 på morgonen där, så, så säger Dille då så här att brorsan har ringt och sagt, Anders, att ni måste säga någonting innan så man vet att det är Roy och Roger som sjunger och som gör den här låten. Både före och efter. Jag sätter på micken, ni kan börja nu. Jaha, tänkte jag, vad ska vi säga? Så jag sa, Roger, har du en chefnyckel? Nej, den har kastat. Bra, tack, sa han.
Och det var allt som behövdes?
Det var allt som behövdes. Och sen sa jag i slutet då, hej då mocken, vi ses imorgon. Och det visade sig då att den här låten hamnade på Svensktoppen och låg etta på Svensktoppen i väl 13 veckor och sånt där. Och sen var den med där i, ja, vet inte hur många veckor, 20 veckor kanske. Så att det blev en megasuccé.
Ja, helt magiskt. Och när vi är tillbaka, då ska vi snacka Idrottsgalan.
You are listening to Pirate Rock.
Det är Linda Schow, Anders Eriksson sitter med oss på Kock och Rock. Och vi är inne på musikspåret just nu. Och min stora fråga då, när ni blir inbjudna till Idrottsgalan för att de vill att ni ska göra någonting och ni dunkar upp med bara sport?
Ja, det var väl en önskan ifrån produktionsledningen där att vi skulle göra bara sport. Så vi satt ju vid ett bord där och åt och drack med alla andra idrottskändisar. Ja, inte alla andra. Vi var inga idrottskändisar, men...
Ni drack.
Vi drack. Ja. Och sedan så plötsligt så var det ju våran tur då där. Och så det var ju bara resa sig upp och bränna av bara sport där. Ja. Det var ju, blev ju en megasuccé också tydligen.
Ja, det är alltså varenda idrottare som jag pratar med. Så, och de, om man kommer in på Idrottsgalan så är det... Och det är ju full fart. Alltså det är ju, men det, ja, går ju så jäkla fort.
Ja, det går fort.
Och ni löser det så galant så att det...
Ja, jag blev lite förvånad där. För att det var ju egentligen så att från början var det ju After Shavarna. Då var det ju Peter Rangma var ju med där.
Just det.
Och jag var ju aldrig med och sjöng den egentligen. Utan det var ju efter det att Peter hade gått bort som... jag ville ju inte egentligen ersätta Peter i de här sångnumren som han hade varit med och varit så briljant duktig i. After Shave var ju då, som jag sa tidigare, en barbershopgrupp, fyrstämmigt skulle man sjunga. Men just den här bara sport var så efterfrågad så att det kändes som att jag var tvungen att hoppa in och ta Peters stämma i den här låten där. Så att det fick bli så. Och så sen gjorde vi den, den fick man ju göra jämnt som extra nummer efter detta. Så ja, att det var ju en fantastisk grej.
Fantastiskt roligt också.
Jo, men,
så att jag fick lära mig den. Och det, när man hör en klar jättelik fanfaren som inte alls är kort. Jag vet man strax att det blivit dags för en jäkla massa sport. Ja, det är fotboll, fotboll, hockey, curling, bandy och golf och stav och häck. Bara sport, bara sport, bara massor utav sport. Ja, det är bollar och klubbar, häckar och puckar och slägger och utav straff. De berättar hur det går. Ja, ni ska inte ta med den.
Ja, det är helt...
Du kan ju detta, det är
ja,
bra.
Men den,
bra
här, den här har gått varm alltså, för ja, den är stenskön.
Ja, det är en fantastisk text som brorsan har skrivit den här. Och det roliga är att den signaturen spelas ju fortfarande i sportradion.
Ja,
ja.
Men då om man ska gå in på din sångdel.
Ja.
Min första tanke när jag tänker Anders Eriksson sång så är det säng, 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 säng.
Ja, hur kom den till?
Ja, hur fan kom
den? Nej, det var... Mycket kommer till.
Ja, alltså det är ju svårt att komma ihåg exakt vad som hände där. Det var ju, den var ju föreställningen Träsmak som kom 1983. Då hade brorsan skrivit en text till en låt. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad den heter original. Men det var ju någon grupp som sjöng den i stämsång. Och den, det var ju inte alls säng, säng, säng. Utan, de sjöng ju dom, sjunger de. Men Claes har ju skrivit om att det handlade om en säng och... Då skulle jag komma in och sjunga dom. Men då tyckte jag det var väl dumt. Det var efter jag kommer in och sjunger säng, säng, säng. Och så pekar på en säng. Och det tyckte gubbarna var ju fruktansvärt roligt. Och det blev jag, ibland stod jag in och sjöng hur länge som helst. Så att gubbarna vägrade komma in till slut.
Men är det mycket så när ni har de här showerna som ni kör live att ni jävlas lite med varandra under...
Ja, det har ju hänt kan man säga. Det har hänt, men vi har varit väldigt noga att följa manus. Sådär, va? Så att, men självklart har det ju hänt att vi har satt varandra lite på pottkanten och sådär. Och det har ju varit fantastiskt roligt och det har ju varit ett... Det är ju ett fantastiskt gäng som man har haft... lyckan att få jobba tillsammans med, va? För det är enorma begåvningar hela gänget, va? Mm. Och tillsammans så kunde man ju försätta berg, kändes det som alltså.
Men vad, när ni då, alltså det måste ju bli att ni blir ju en otroligt tight grupp, ja. Som, jag menar, ni är väl vänner för livet, eller blir det konflikter hos er, även hos er?
Ja, det är klart att det har väl varit lite konflikter, så inte konflikter på det sättet, men vi har varit ganska överens om hur vi ska bygga vår verksamhet, och framförallt alltså hur, där har ju brorsan varit väldigt noga med hur vi har fått ihop hela företaget att fungera som en bra företagskonstruktion, kan man säga. För att det blev ju rätt, väldigt stort när vi tog över Lorensbergsteatern 1987 och första uppsättningen Stinsen brinner där. Vi spelade ju Stinsen brinner 340 föreställningar och sånt där, och eller 430 föreställningar var det, och 303 000 besökare. Ja, och det blev ju en del omsättning där, kan man väl lugnt säga. Och då var det ju viktigt att man hade en bra företagsbildning bakom oss. Så att det var brorsan väldigt noga med att styra upp det hela.
Ja.
Men jag läste någonstans att det var lite sådär när macken kom, att Roy och Roger fick lite väl mycket uppmärksamhet.
Ja, det stämmer. Alltså, vi var ju inte beredda på den enorma genomslagskraft som macken hade 86. Så vi var ju väldigt, väldigt överrumplade, och alla förståsigpåare och rådgivare i branschen sa att sätt upp macken på scen, det kommer bli en megasuccé. Men då var det lite så att Roy och Roger, alltså journalisterna hade ju på den tiden ganska svårt att skriva om Galenskapen efter sig, för att dels var det två grupper som hade två väldigt konstiga namn, och sen var det sju personer totalt på scen, och det var lite svårt att, ja, man visste inte hur man skulle attackera det. Och helt plötsligt så dök det upp två personer, Roy och Roger, och då var det som att det var ketchupflaskeffekten, ja. Då kom allt, och då östes allt över mig och Rippe. Och det gjorde ju att de andra som då hade kämpat och slitit i den här Macken-serien och delat på 77 roller, som gjorde ett enormt arbete, medan vi bara gick omkring i olja där och garva, och hade, ja, Rippe som Roger hade inte många repliker och sådär. Så att det kändes ju lite konstigt, och då blev det så faktiskt att brorsan skrev Stinsen brinner för att rent socialt, tror jag, sätta ihop gänget på ett annat sätt, på ett annat plan. Och så vi gick alltså emot vad alla rådgivare sa. Och det var verkligen lyckan för oss att få göra Stinsen brinner, för där fick ju alla andra blomma på sitt sätt, och det kom nya karaktärer som blev fantastiskt roliga.
Fint av honom att göra det.
Ja, det var fantastiskt bra av Claes att göra det. Så att det var ju först 30 år senare, 2016, som vi satte upp Macken på scen. Och det är ju det senaste stora projektet som vi hade.
Vi ska dra ännu mera Macken, och ja, vi ska pressa Anders lite mer.
Oj.
När vi är tillbaka.
Ja.
You are listening to Pirate Rock.
Jajamensan, är du Linda Show? Vi pratar ju om hur ni har lagt upp spelet här, och vi pratade motsättningar, och Roy och Roger fick ju jättemycket. Hur gjorde man för att lyfta de andra karaktärerna från till exempel Macken-serien?
Ja, alltså det var ju, alltså Macken var ju som den var. Det blev ju väldigt fokuserat på just Roy och Roger. Men sen gjorde ju Claes då Stinsen brinner, som blev ett socialt projekt i gänget, och där fick ju många nya karaktärer, och faktiskt blev väldigt uppmärksammade, och bland annat Per Fritzell med sin hembygdsgubbe och så vidare, och några andra där. Så att det kändes väldigt bra att få göra Stinsen brinner, väldigt bra. Och sen hade inte brorsan lust egentligen själv heller att sätta upp det på scen. Men jag tror att om vi hade gjort det och gått på alla rådgivares råd, så hade vi nog faktiskt inte funnits längre efter det. För att jag tror att det hade blivit problem.
Lite urmjölkat.
Ja, det hade det blivit. Så att Stinsen brinner var otroligt viktig för hela vår resa tillsammans. Mm. Att det fick en väldigt fin nystart. Och även då med våran teater, Lorensbergsteatern. Mm. Sen kommer ju föreställningarna, de övriga, rad på rad efter det.
Ja, alltså ni har gjort så sjukt mycket roliga saker. Alltså vi har ju bara tagit ut några stycken här, men ni har gjort hur mycket som helst. Men vad har varit roligast tycker du själv att göra?
Oj, det där är väldigt svårt att säga. Alltså, det jag tycker är absolut roligast om man ser tillbaka på våran resa så är det ju att vi har fått göra så mycket olika saker. Vi har gjort på scen, alltså musikaler, revyer, krogshower, tv-serier, långfilmer. Alltså det är få förunnat att få göra en sån fantastisk resa och alla projekt har varit roliga på sitt sätt så att säga. Så att när man har hållit på med långfilm så har man känt att nej, nu ska det vara ju roligt att stå på scen igen. Och så står man på scenen, det var ju kul att göra en tv-serie och så gör man det. Och så, ja, det har hela tiden, den här växlingen har varit fantastisk. Mm. Så det är det som har varit det mest fantastiska.
Min absoluta favorit som alltid kommer upp när det är fest.
Ja.
Det är ju Under en filt i Madrid.
Oj. Ja.
Jag fick även den uppsjungt för mig när jag en gång i tiden gifte mig. Faktiskt. Och fullständig, alltså den är ju så sjukt bra. Den är ju från Jacques Brels bror. Kjell Brell, ja. Är det som har skrivit den. Nej, men alltså, och det som man blir så förvånad över är ju att ni har ju bara verkligen, det är inte, ni har inte sparat på något. Ni har ju öst på hela vägen.
Ja, det har ju varit sanslöst och det är ju brorsans förtjänst hela tiden. Alltså, för att han, så fort vi hade sjösatt ett projekt så var ju nästa projekt redan i pipelinen. Och, och ibland kunde det vara 2-3 produktioner i pipelinen som bara låg och väntade på att få göras. Så vi hann ju knappt göra färdigt någonting för att nästa var igång. Och, alltså, det var, allt har gått i ett hela tiden. Va?
Men då är ju frågan, har ni känt någon press över att fan, den förra grejen blev succé, nu måste vi leva upp till den och göra ännu bättre?
Ja, alltså det där är det, vad ska man säga, alltså från början så när vi träffades 82 så säger brorsan till oss i gänget att vi ska göra 3 revyer, sen ska vi göra vår första långfilm. Jag tänkte bara, men herregud, vi får göra den första revyn först, får vi se hur det här kommer att gå. Och då blev det så att Claes var redan inställd på det från början att hela tiden skriva nytt. För att den publiken som vi då kanske lyckades fånga med Skruven är lös som var den första, att då sätta upp nästa revy med kanske lite gamla nummer från förra uppsättningen, då skulle ju de som hade sett oss från början tycka att nej, vad tråkigt, vi ser nytt igen, va. Och då var Claes var väldigt hård mot sig själv, så att det, den gamla succén lägger vi åt sidan. Vi måste plocka fram en helt nytt igen för att fånga ytterligare mer publik. Och så när den succén var sidan var klar så var det dags att skriva nytt igen. Och det var ju en enorm press på Claes och även på oss självklart. Så att vi tänkte väl aldrig riktigt så att vi skulle vara bättre än det vi hade gjort innan. Utan det var bara att köra på. Och så fick det bli som det blev. Och vi sa det till varandra att vi ska jobba så länge vi själva tycker att det här är kul. Va? Ja. Och det är precis den devisen vi har levt efter i hela det gänget.
Och det tackar ju vi för av hela våra hjärtan, ja, att ni har hållit på och orkat hålla på så länge som ni har gjort.
Ja, alltså det är ju helt osannolikt. När man ser den här DVD-hyllan full med DVD-er över allt vi har gjort så undrar man ju, har vi hunnit med allt detta? Ja, tydligen har vi gjort det. Det är helt osannolikt alltså hur mycket det har producerats i gänget. Och det bästa av alltihopa är också att vi äger alltihopa själva. Allt material som vi har gjort äger vi själva. Och det är också brorsans sätt att hantera företaget. Att vi ska ha kontroll på allt vi gör. Det ska inte finnas några som kommer in och skär in framför kassen som Starshinov och snor åt sig lite, ja, kommer på en räkmacka någonstans, utan vi sköter oss själva. Så vi har levt som i en bubbla bara och gjort allt. Vi har stått nästan ibland utanför samhället, har det känts många gånger. Så vi har bara suttit där och tittat in i samhället och undrat, vad håller de på med där borta?
Det var skönt för er.
Ja, det har varit jätteskönt.
Ja, jag förstår det.
När vi är tillbaka så ska vi prata lite rampfeber och pressa, se vad vi kan få för nervösa svar.
Pirate Rock gives you the best rock music.
Du Anders, ja. När ni är på Lorensbergsteatern Har det varit någon gång att man nästan får lite ångest för att gå upp, eller alltså blir riktigt, riktigt nervös, eller är det någonting som återkommer innan varje spelning?
Nej, det är, alltså en viss nervositet finns ju alltid hela tiden. Grejen med det här jobbet är ju det, alltså att när man har jobbat klart, då är ju klockan 11 på kvällen, så att då går man ut och har after work vid 11:30 på kvällen. Och sen vaknar man på morgonen och då har man jobbet framför sig hela tiden. Va? Så att det har varit en liten tärande grej på en hela tiden. Att man ska iväg till jobbet. Som är då ses man på teatern vid 6:30, 7 någonting, och ser föreställningen 7:30 ungefär. Så, där, va? Så ibland har det ju känts sådär att idag orkar jag inte riktigt. Va? Men så fort man kommer till teatern och går genom logegången där och så ser man de andra gubbarna, så är det alltid någon som är på ett jävla gott humör. Va? Och så kommer det några kommentarer och så är garvet igång direkt. Va? Och det är ju det som gör att det här gänget är ju helt oslagbart. Va? Och alla stöttar varandra och det är bara att komma igång, inga problem. Och de få gånger som vi har haft några sjukdomsfall i gänget, va, så har ju någon annan hoppat in och tagit den andra gubbens repliker och sånger och allting. Va. Ja. Vi kan ju varandras grejer ungefär lika bra som den som gör det igen.
Ja, ja, visst.
Det är helt ofan. Det finns en trygghet i det, va, så att inte man sätter någon i... Alltså är man sjuk så måste man ju vara hemma och då sätter man ju hela de andra i skiten, va.
Men det jag menar att det är lite samma känsla för en, som för en idrottsman eller en idrottskvinna. Att jag vet ju själv att är jag inte nervös innan jag ska upp på mattan och brottas, då brottas jag oftast inte bra.
Nej.
Utan jag måste ha den här lite kittlande känslan i magen för att man ska kunna tagga till och kunna verkligen prestera.
Absolut, den infinner sig hela tiden. Nu är den ju mera så att den infinner sig precis när man tar steget in på scen. Man kan vara kolugn och sådär, va, och innan och sen precis när man tar steget in, ja, där kom adrenalinet, va. Nu jäklar, nu åker vi, nu finns det ingen återvändo, nu är det bara att köra, va. Och det är fantastiskt roligt, va. Och sen händer det fantastiskt roliga saker bakom scen. Ibland har det varit roligare bakom scenen än på scen, kan jag säga.
Ja, det är ungefär så när vi spelar in många gånger.
Ja, det kan ha varit så, precis, va. Och då tycker man ju att det är synd om publiken, att de skulle inte ha sett vad som hände bakom scenen. Men nej, det roligaste är ju framför scenen, eller på scenen så att säga. Men ibland har man ju känt att man kanske inte har presterat lika bra som man gjort. Man är ju inte lika rolig varje kväll, det är man ju inte. Så att ibland tycker man, det var ju synd att den publiken som är här ikväll inte var här igår. För då var jag rolig.
Men om vi ser så här, då, hur ser en vanlig dag i Anders Erikssons liv ut? När går du upp på morgonen?
Idag?
Ja, alltså som vilken dag som helst. Alltså en,
ja,
en standard.
När jag är pensionär.
Ja.
Ja, alltså då är det ju det här att det sitter i att man, som jag berättade, att man fick ju ganska sena vanor eftersom man jobbar så sent.
Ja.
Och när man kommer hem efter en föreställning, man åker direkt hem efter en föreställning, så är det, alltså man, hela kroppen är full av adrenalin och det går ju inte bara att lägga sig och sova. Det finns ju inte en chans. Utan då sätter man sig och varvar ner lite grann. Man tittar på någon fotbollsmatch som man har spelat in på den tiden. Nu kan man ju titta på
allt
det man vill.
Ja.
Ja. Så att det är ju mer så. Sen kommer man i säng lite senare. Och det gör ju det att man kommer upp kanske, ja, ska jag säga, vid 10-11 ungefär. Och så äter man frukost och läser tidningen och sen är man på G igen.
Mm.
Så att jag är ingen morgonmänniska just nu, det är jag inte.
Men jag har ju hört att du spelar mycket golf.
Ja, det gör jag. Mm. Och då är det ibland tidiga starttider och då måste man upp.
Mm.
Och det är ju trevligt. Ja, golfen är väldigt, väldigt rolig just nu. Jag har ju spelat golf i hela mitt liv. Men det har ju varit lite från och till under alla dessa år eftersom jag har så mycket annat att göra. Men nu så här, när pandemin kom, då visade det sig att golf kunde man spela. Och teatern var stängd och allting. Så att helt plötsligt så vaknade intresset till liv ordentligt. Och det var väldigt roligt.
Mm.
Så att jag började helt plötsligt att ta tag i golfen. Och ja, det är faktiskt en sport man kan åldras med.
Ja. Vad har du för handikapp?
Idag har jag 12...
Alltså, eller i handikapp menar jag, inte för hand...
Nej, i handikapp har jag 12,5.
Fan, det är ju bra.
Ja, jag hade 6,8 förra året. Men sen har jag tappat lite. Ja.
Jag har hört att du tränar med en känd tränare.
Ja, det är en lustig historia att du vet om det. Det är ja, fantastiskt.
Det kom en lunchgäst här förut och sa att jag skulle fråga dig om det.
Oj!
Ja,
ja det är faktiskt så att jag har en god vän som lärde känna den här personen. Och den här golftränaren heter Henry Rice och var tidigare Annika Sörenstams tränare. Världens bästa golfspelare bland damerna. Och han var tränare för henne, jag tror att det kan ha varit 24-25 år. Och han har jag och min kompis fortfarande som tränare. Och han, vi åker runt, nu är det min kompis där som bjuder på detta lite grann. Han är en väldigt glad skit. Och att Henry Rice fortfarande tycker det är kul att åka med oss, jag tror att det beror på mig och han, min kompis Ove. Vi han har aldrig varit med om två så dumma gubbar.
Alltså, var det därför jag skulle ställa frågan då? Eller?
Ja, det var kanske det. Ja, för att, alltså, det är ju många som skulle vilja ha Henry Rice. Och, men nu ringer han och frågar oss om när vi ska ha nästa träningsläger. Och, vi åker iväg 9 oktober nu, så åker vi iväg på nytt träningsläger. Då åker vi till Palma och spelar golf i 6 dagar oavbrutet och tränar. Och han gör, det verkar som att han gör detta för att han har fruktansvärt roligt ihop med oss. Jag tror inte han har haft så roligt som tidigare.
Jag tror också att det är det, va?
Ja, ni vill inte hamna på brottningsläger, för jag kan tänka mig också Palma en vecka med er.
Ja, alltså brottning, det blir nog lite svårt tror jag. Alltså, ja, det hade varit väldigt roligt om det hade funkat, men jag är ledsen. Golfen får bli, det är en lite mer beskedligare sport. Det här är
Pirate Rock. Hey, we're Royal Blood and you're listening to Pirate Rock Radio. I let it go cuz I won't see you later
when we're not allowed to talk it out. Jajamän, vi pratade om dina golfsessioner. Om du hade fått välja ett helt valfritt yrke, något annat, som vad hade du velat bli då med dagens, med vad du vet idag?
Nej, men jag hade ju valt detta. Självklart hade jag valt, inte golf alltså.
Nej.
Utan jag hade ju valt att få stå på scen och vara artist. Men det tråkiga är alltså att det alltså jag är ju inte, jag spelar gitarr lite grann och ukulele och så vidare, men jag är ju jag kan inte kalla mig musiker. Jag är ju ingen skådespelare, men jag gör ju sketcher och allting så. För det finns så många andra som är så fruktansvärt bra på sånt, och därför så känner jag alltid att jag har en väldig respekt för dem och undrar egentligen hur kunde jag hamna här egentligen som en jävla skethög från Trollhättan.
Nej, men det ni gör, det, jag menar, så ska det låta. Det tar ni över det programmet varenda gång ni är med.
Ja, märkligt nog så blir det ju så.
Ja.
Så det är väl, vi har väl något annat kanske då som jag inte riktigt kan beskriva. Och, alltså, problemet är ju med den här grejen att man nu är komiker, som en del säger att man är. Och jag vill inte ens ta det ordet. Jag vet ju många som är komiker, alltså äldre komiker. Jag tänker på, alltså, nu tänker jag långt tillbaka, som Chaplin, Hela och Halvan, Bröderna Marx och Monty Python-gänget. Det är för mig enorma komiker alltså. Men alltså jag känner ibland att alltså om man är musiker och spelar ett instrument bra, då är det ju, alla kan ju inte bedöma hur bra det är, men då, alla förstår att han eller hon gör ett bra jobb.
Ja.
Men om man ska vara komiker, alla kan skratta.
Ja.
Alla människor kan skratta. Och skrattar man inte så är det inte roligt. Och därför så är det väldigt utsatt det här jobbet, när man känner att jaha. Det var en som sa en gång att när han kom fram efter en föreställning och sa att det här var ju fantastiskt bra det här. Det var så roligt så jag knappt kunde hålla mig för skratt. Det gick alltså.
Men då är ju min nästa fråga. Kan man skoja om allt?
Den frågan har vi fått flera gånger. Det är väldigt svårt att svara på det. Självklart är det jättesvårt att skämta om saker om det händer. Alltså som det, när Estonia alltså, gick under där, då hade vi ju väldigt tufft när vi skulle spela på teatern. Vi hade ju inga skämt om färger och sådär. Det var ju inte så, va? Men det låg en stämning. Likadant när Olof Palme blev mördad. Då spelade vi på Intiman i Stockholm. Vi ställde ju in flera föreställningar och sen, men alltså det är jättesvårt. Men sen är det ju viktigt att man ska kunna skämta om saker och ting, va? Men det får man göra på ett bra sätt i så fall. Och det, jag brukar säga att att vara elak, det har ju blivit ett honnörsord bland vissa stand-upar och så vidare, va? Men att vara elak med finess, det är väldigt svårt alltså. Mm. Och det ska man ju, det tycker man, det kan man vara i vissa situationer. Men att bara vara elak, alltså elak kan ju alla människor vara, elaka. Så att det där är svårt, en avvägning. Men brorsan har varit, han har ju vissa politiska trådar i våra föreställningar som ibland ligger ytligare och ibland väldigt djupt. Men jag tycker det är viktigt ibland att få säga lite vad man tycker på ett roligt sätt.
Ja. Hade Galenskaparna funkat som ett politiskt parti?
Ja, det är en bra fråga.
Det var underbart, tror jag.
Ja,
ja, men ni har redan två röster här, det kan jag säga. Det där.
Ja, det här, alltså jag kan ju säga det att de hade ett tv-program som gick på lördagskvällar i SVT för många år sedan med han, ja, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men jag kommer inte ihåg vad programmet heter heller. Men där skulle, det var direkt sen program på lördagar, 2 timmar. Och där bad de svenska folket att om vi var en republik och skulle ha en president, vem skulle ni vilja ha som president? Och då vann Farbo Frej.
Han hade ju också röstat på alla dagar i veckan.
Så då var jag tvungen att göra en Farbo Frej, alltså, som de bandade och hade med då. Alltså, Silvia kom tvåa, men Farbo Frej vann.
Ja.
Harry. Och då gjorde jag en Farbo Frej som var så här att titta nu, ja, hej alla barn, nu blir det barnprogram, titta vad det är, vad Farbo Frej tar fram, ett papper och en krona, och nu ska ni höra vad man med ett papper och en krona kan göra. Lägg en kronan i pappret och vik det diskret, så har du gjort det i sparpaket.
Underbart.
Ja, du är ju redan politiker ute i fingertesterna, det är ju det bästa vallöftet du kan ge. Anders, när vi är tillbaka så ska du få svara på 10 snabba frågor.
Jajamän.
You are listening to Pirate Rock.
Jajamän, det är dags för programpunkten 10 snabba. Och idag börjar väl jag då?
Det kan du göra,
ja,
absolut.
Det är alltid du som ska börja.
Ja, ta nej, för dig. Börja om du vill.
Helst snabba svar.
Okej. Okay.
Vilken superkraft skulle du helst vilja ha?
Att svara fort.
Förutom det.
Jag är väldigt jag är omständig av mig. Det tar tid hela tiden. Superkraft, jag vet inte. Det skulle väl vara att... jag har ingen sån nu.
De flesta har faktiskt varit osynlig.
Ja, det är väldigt, det hade varit väldigt skönt ibland.
Okej. Vilken är din värsta fobi?
Jag har ingen fobi.
Nej, ingenting?
Nej.
Nej, det var härligt.
Ja.
Det är ju fantastiskt. Ja.
Ostron eller korv med bröd?
Korv med bröd.
Vilket är ditt pinsammaste ögonblick i livet?
Oj, det där är ju otroligt svårt att svara på. Det är ju sånt man måste tänka till ordentligt. Men att riktigt pinsamt. Oj. Jag kan tyvärr inte svara på det så hastigt.
Nej. Du får tänka på det.
Nej, för det är lite för pinsamt helt enkelt.
Det är för pinsamt. Ja. Ja, det är för pinsamt så att jag vågar inte ens berätta det.
Okej. Vad är det mest olagliga du någonsin har gjort?
Ja.
Du kan ta det som är preskriberat alltså.
Jag kan ta det som preskriberat. Ja, alltså, men det var ju av misstag. Det var ju när jag var liten och skulle gå in i en affär och köpa en penna och glömde betala den. Det är fruktansvärt jobbigt. Jag lider av det än. Och de tog mig utanför där. Åh, jösses, jag glömde. Jag fick annat i huvudet.
Vad är det konstigaste du någonsin ätit?
Oj. Ja, det är nog krokodil, tror jag.
Ja.
Ja.
Det är ganska konstigt faktiskt.
Ja, det är det.
Vad står på din bucket list?
Det är faktiskt att åka till Skottland och spela golf. Jag har inte varit i Skottland och spelat golf. Nej. Märkligt nog.
Det trodde jag alla golfare hade varit.
Ja, det trodde jag också.
Ja. Inte är det inte det där golfen kommer ifrån?
Jo, den startade där.
Ja.
Ja.
Du tar med dig din tränare och åker dit.
Ja, jag har tjatat på honom och han har försökt flera gånger. Vi har varit på väg flera gånger men det har ändå inte blivit av. Men det kommer.
Då kommer det, yes.
Vilken är din sämsta ovana?
Det är väl att jag först säger nej och sen säger jag ja.
Det var ungefär som med den här podden.
Ja, precis.
Nej. Och så nu sitter han här.
Ja.
Har du någonsin räddat någon annans liv?
Ja, det har jag gjort.
Berätta.
Jag var badvakt i en sjö som heter Öresjö. Jag var utbildad badvakt i Trollhättan. Jag var ju, som jag sa, simmare och vattenpolospelare. Sen utbildade jag mig till badvakt och detta, då är jag alltså 16-17 år och blev badvakt ihop med en kamrat i Öresjö i Trollhättan. Och jag sitter där, det var två bryggor som gick ut i sjön där. Och då ser jag två finländare som håller på och har väldigt skojigt. Och de dricker något skojigt ur en flaska. Och sen får de för sig att en gubbe ska simma från ena bryggan till den andra under vattnet. Och jag hör lite grann med ett öra där att det kommer nog inte gå så bra. Så jag var lite på språng. Så att han dyker i den här ena finnen. Jag inte fan kom han upp. Så att jag dyker i och får upp honom från botten. Samtidigt som jag ropar till min kollega att ringa ambulans. Så att jag för upp honom och vi gör konstgjord andning, får liv i honom. Och när ambulansen kommer så är han faktiskt talbar, och men han, de kör in honom.
Ja.
Så att jag,
ja,
jag räddar
livet. Grymt jobbat.
Bra jobbat.
Ja.
Du, ditt hus börjar brinna. Efter att ha räddat din familj så får du gå in och hämta en sak till. Eller rädda en sak. Var vill du rädda då?
Oj, oj, oj. Ja, vad ska jag säga på det? Vad skulle jag hämta om det börjar brinna? Ja, alltså, om alla anhöriga är ute, ja, så det är de, ja. Mm. Vad fint.
Ja, de är ute.
Man får inte lämna kvar någon heller. Alltså det.
Nej, alla ute.
Ja. Okay. Då hade jag sprungit in och räddat min finaste ukulele.
Åh, ja. Ja, dina fina ukulele.
Ja. Ja.
Härligt. Vi är strax tillbaka och då ska vi prata framtida projekt.
You are listening to Pirate Rock.
Varmt välkomna tillbaka till Edu Linda Show. Vi sitter på Kockorock och snackar med Anders Eriksson. Du, Anders, finns det något projekt som du drömmer om som du ännu inte har gjort?
Det känns som att jag har fått göra precis allt det jag har drömt om. Brorsan brukar säga att han har fått göra allt han har drömt om, och nu gör han till och med det som han aldrig kunde drömma om att han kunde få göra.
Nej.
Så att lite så har det varit för min del också, att jag känner mig inte färdig direkt, det ska jag inte säga att jag är, men jag har fått göra allt faktiskt, mängder med karaktärer, mängder med saker som har varit fantastiskt roliga, filminspelningar, tv-serier, stå på scen och varit med i alla turnéer, helt underbart har det varit.
Roligt. Men vad har du framför dig nu mer än att spela golf?
Nej, jag har faktiskt en liten föreställning som det var en kille i Trollhättan som vi känner lite grann som faktiskt ringde mig om det var hösten 2020 tror jag. Och han jobbar på kommun i Trollhättan och även en liten hobbytrubadur, och hade en idé om att han ville intervjua mig på en liten scen på ett ställe som heter Alberts i Trollhättan. Och jag tackade nej först av den anledningen som jag pratade om tidigare. Men sen ringde jag upp honom och sa att det lät ganska kul. För han ville prata med mig om Trollhättan, min uppväxt och allt det här. Va? Och sen så skulle man sjunga lite och så vidare. Så att jag tackade ja till det. Och det blev tre föreställningar först. Och det blev väldigt roligt. Och då berättade jag om hela min uppväxt i Trollhättan samtidigt som han intervjuade mig. Och han var ju min sidekick kan man säga där. Och jag plockade fram material som min bror skrev när jag bodde i Trollhättan när jag var liten, och det är låtar som ingen har hört. Så att det blev en jättesuccé, så att jag fick komma tillbaka både två och tre gånger, och nu ska jag dit igen 8, 9, 10 februari 2024 göra ytterligare tre föreställningar. Och det är 100 personer som kan sitta med där och lyssna på detta.
Då tycker jag att vi åker upp, Linda.
Ja, det hade varit jätteroligt.
Ja, ni är så välkomna.
Härligt, låter jättekul.
Ja, vi måste, vi skulle vilja sitta och prata med dig i 2 dagar till, men vi, programtiden håller på att rinna ut, tyvärr. Ja.
Anders är helt besviken nu.
Ja, ja, men vi kommer, alltså, det kommer bli del 2 och del 3 här också.
Ja, ja. Jag vill ju framförallt slå Micke Di, tror jag. Jag tror det är det som hela grejen.
Ja, men Micke Di har aldrig varit med 2 gånger.
Nej, det har han inte, det är sant.
Nej, nej. Just det.
Just det. Mm.
Ja, det var ju bra det. Det är alltid skönt att ha någonting som jag kan skryta om när jag möter Micke Di.
Precis, så vill ni höra mer om Anders och alla galenskaper han har ställt till med under åren och sådär, så gå in på våran Instagram @edulindashow, skriv alla frågor eller inboxa oss där, så kommer vi försöka köta hit Anders en gång till, tycker jag.
Finns det någonting som du vill skicka med våra lyssnare?
Ja, ha det så bra ni kan och vara väldigt snälla mot varann. Det är viktigt i dessa tider.
Det är ju fint.
Tack för de goda orden och så stor puss på dig, gubbe.
Underbart att ha det här.
Tack.
Ja,
tack
fantastiskt
själva.
Roligt.
Tack för att ni lyssnade och hoppas ni har haft precis lika skoj som vi har haft. Ha det bra. Hej då.
Hej då.